du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast eller på iTunes.
Du lyssnar på Hämndens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur som görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag heter Judith Kiros.
Och jag heter Mireia Chevria Quesada.
Välkomna.
Fan vilka bra röster. Jag heter Mireia Chevria Quesada.
Alltså jag har ju
försökt. Du lyssnar på Hämndens timme.
Jag har försökt skaffa mig en Scarlett Johansson röst
jättelänge. Ja men det går ju inget bra, du får ju
uttrycka. Nej men det funkar, det funkar.
Det funkar.
Fan. Vet du vad du kan göra? Du kan börja röka. Jättemycket.
Nej, men jag tänker inte börja röka. Vet du vad som hände häromdagen? Oj, förlåt. Jag kommer snart till min poäng. Ha? Men det som hände var att jag satt och pratade med en äldre bibliotekarie.
Och varför är jag inte förvånad?
Han satt och rökte. Nej, han sa att han rökte och behövde typ a light. Jag bara, nej men jag röker inte. Jag vill leva tills jag blir typ 150. Han bara, varför vill du leva tills det blir 150?
Det undrar jag också.
Ja, jag bara, jag vet inte. Han bara, är du en sån där optimist? Jag bara, jag vet inte. Bara, du ska veta att jag har genomlevt allt. Genomlevt fängelseskap. Jag har genomlevt revolution.
Oh my God.
Migration. Jag har genomlevt allt och sett allt ryckas ifrån mig. Varför skulle du vilja bli 150 år? Och jag fick typ jätteroligt samvete. Så jag bara, it's cool. Smoke yourself to death. Gör det. Du har rätt, jag vill inte heller bli äldre.
Men vadå, du kommer inte gå leva igenom det där. Som nej, han har gjort. Det vadå, sant. Det var det någon slags exilmänniska.
Ja, men det var typ att han bara, shit, det kommer inte bli bättre.
Var det exiliranier eller exilchilenare?
Jag skulle chansa på Latinamerika någonstans, don't know what.
Okay.
Maybe chilenare.
Okej. Okay. Ja, lätt fett drama alltså.
Det var drama.
Säkert chilenare. Men alltså, men när du beskrev honom när han gått igenom allting. Alltså, jag tänkte på den här katten. Jag har sett allting.
Vilken
den här meme-katten.
Så precis meme.
Vad heter det? Hur säger man då? Meme?
Meme.
Meme. Jag har bara sett det ordet i text, okej? Okay? Vad är ens meme?
Jag vet inte, vad är meme?
Du förstod vad jag menade. Språk är kommunikation.
För att du stavade ut det. Det är som att säga. Ja, jag vet inte.
TV. Nej, jag skojar. TV.
Ja, det är som att säga TV. Det är som att säga LOL istället för LOL.
Vad betyder det ens? Ja, skitsamma.
Whatever, jag förstår inte vad du menar. Han var inte en katt, han var en man.
Vad hade det här med din jävla Scarlett Johansson-röst att göra?
Det hade inte med det att göra, Maria. Det hade med rökning att göra. Om du hade paid lite attention till
jo,
mig.
Jo, jag förstod inte att det med rökning att göra, men ja, oh, whatever.
Ja,
gå vidare.
Att jag inte kommer röka.
Du som leder det här.
Let's
idag.
Let's move on. Maria, vi har ju inte suttit här på ganska länge.
Nej.
Vill du förklara varför?
Jag har varit sjuk.
Hur känns det?
Jag är ju ofta sjuk, men den här gången var jag så sjuk. Alltså vi har ju faktiskt varit och spelat in den här podden när vi har varit sjuka.
Ja,
jag har släpat mig hit till denna byggnad. Mm. Vi har till och med ringt upp varandra.
Vi har Skype-poddat.
Mm. Men nu var jag så sjuk, jag hade värsta migränen. Det gick inte att göra någonting annat än att ligga och vänta ut skiten.
Mm.
Så det gick inte.
Ja, men vi
förlåt,
försökte.
Förlåt,
kära lyssnare. Där kom det igen, Scarlett. Vad har du gjort medans den här podden har legat i lä?
Alltså, vi har inte sett sen påsk.
I know.
Vad fan skulle jag då? Crazy. Då skulle jag iväg.
Ja, du skulle på en liten resa.
Men det har
resa.
Hänt skitmycket sen dess. Då har jag varit på en sexnegativ ö. Jag har jobbat. Jag har varit i Malmö. Jag har jobbat. Jag har varit sjuk. Jag har varit på Revolution Poetry-avslutningen. Jag har varit på Sina Bossey. Jag har hållit ett anförande om solidaritet i P1 på Dramaten. Jag har jobbat. Jag har hållit ett tal på en demo för sjuksköterskorna. Inte under 25 000. Jag har jobbat. Jag har varit ute på queerklubb, drama. Jag har skrivit på ett förstahandskontrakt. Och jag har jobbat. Och så har jag hängt med massa folk däremellan.
Du har gjort jättemycket.
It's my life!
Det
Det har jag gjort.
Jag kan inte fatta att du citerade den där låten. Jag blev lite upprörd. Men berätta lite om det här solidaritetstalet som jag lyssnade på i efterhand.
Nej, men jag har ingenting att tillägga om det.
Jo, men jag vill veta.
Ja, jag blev generad. Jag började direkt rulla in mig.
Ja, jag ser det. Maria har nu börjat svepa in sig i gardinerna som hänger på kontoret. Come on,
jag
berätta.
Sitter med den som en liten handduk runt mig ungefär.
Jag kan
badat.
Fortfarande se dig.
Ja, jag vet.
Du kommer fortfarande inte undan frågan. Jag vet hur det mottogs. Jag vill veta vad som sades.
Vad då sades?
Vad vet
jag? Okej, men jag har hållit tal. Alltså P1 har någon sån här grej.
Mm.
P1 om, typ 2 gånger om året. Och så låter de 4 olika random personer babbla om vad de vill utifrån det temat som de har bestämt. Mm. P1 om kött, om makt, om Teletubbies, om solidaritet.
Mm.
Så då var jag med i den här solidaritetsgrejen. Och säga vad jag ville, 12 minuter. Och så var Mustafa Jan där. Och så någon farmor som heter Lasse Berg. Som har rest mycket i Afrika.
Ja,
hon skrivit så här random böcker. Och sen så miljardärskan. Eller hon tillhör i alla fall en miljardärsfamilj. Sigrid Rausing var där. Och höll ett tal.
Vad hade hon att säga om solidaritet?
Hon pratade bland annat väldigt... Alltså hon är ju liksom... Hon har ju någon så här välgörenhetsfond, whatever. Men så pratade hon också väldigt... positivt om när Latinamerika demokratiserades och typ menade den tiden då det var så statskupper och diktatur.
Härligt, härligt.
Ja, jag tror inte hon gillade mig.
Nej, eller liksom, det är ju i princip motsatsen till ditt tal.
Ja, och hon var liksom så här, hon var väldigt rik. Nej, men det var som att hon rörde sig genom världen på ett visst sätt. Jag vet inte om det var så på riktigt, men det var liksom som att en person som är lite stenad. Alltså så här,
jag vet inte exakt vad du menar.
Men det finns liksom en liten distans. Alltså det är inte så att hon är helt pårökt så att man sitter bara sitter när människan låst. Men det är någonting som inte liksom connectar med resten av rummet. Leendet är något blankt över ögonen. Alltså så här. Och hon liksom, ja, eftersom jag pratade om motsatsen typ det hon pratade om så blev det ju liksom, jag tror inte hon gillade mig.
Nej.
Hon gav mig så här ett leende. Skitstort. Katten i Alice i Underlandet. Fast överklassigt och mer smakfullt. Ja, efteråt. Det var skumt. Men nu är det över och jag kommer aldrig mer göra det igen.
Skönt.
Vad har du gjort då?
Ja, jag har också jobbat. Jag har börjat blogga för SVTs nya satsning edit.se. Det har jag gjort. Jag har också gått på Revolution Poetrys avslutning. And I loved it.
Mm, jättebra.
Tyckte det var jättefint och bra. Jag har gått på bio och sett Avengers 2. Blev djupt besviken, men du vet ändå inte vilken film jag pratar om. Så
nej.
Jag ska inte gå in på detaljer.
Jag bara zonade ut, jag började kolla internet.
Jag fick chansen att medverka i Botkyrkas internationella bokmässa. Och ha ett samtal med en poet som heter Varsan Kire. Som jag är ett jättestort fan av. Och det var perfekt för mig. För då kunde jag fangirla diskret. Och jag tycker att jag var lite cool.
Förlåt, men du är ju aldrig cool.
Nej, men jag tycker ändå att jag lyckades.
Jo, men var det någon annan som tyckte det? Du är ju liksom
men vadå,
inte...
Vi hade ingen utvärdering efteråt.
Nej, men du kanske hade någon som känner dig där och bara...
Nej, jag tycker att jag gjorde bra ifrån mig.
Ja, men jag tyder inte på att du gjorde bra ifrån dig, ställde bra frågor och var rolig och sådär. Men du är ju inte cool.
Nej, men jag pratade ju efteråt också. Och då var jag väldigt snygg och fascinerande, tycker jag. Sen sågs vi nästa dag igen på Pizza Hut. Jag, två till och Arsen. Och hon ville att jag skulle komma. Just det.
Mm-hmm.
Och så satt vi där och pratade om Game of Thrones. Det var skitkul.
Mm. Vad är det?
Och nu följer hon mig på Twitter.
Ah.
So basically we're soulmates.
Ah, ja, men då så. Var det highlights?
Det är highlights under tiden som har gått.
Okay.
Och sen att jag har börjat vara tvungen att plocka bort grå hårstrån med en pincett.
Varför?
Det är en lowlight. Det är en konsekvens av att jag arbetar lite mycket.
Fast jag har
eller har skruttiga gener.
Alltså jag har bang vita hårstrån. Alltså jag har liksom... Jag hittar, eller det är inte jag som hittar på dem på mig. Det är en annan person som brukar hitta vita hårstrån som är lika långa som jag, så länge som jag har jobbat på bank.
Det är så hemskt.
Men de plockas och sen så har jag chillat ner med andra arbetsuppgifter utanför.
Men kan du inte maxa dem så du får jättemycket gråa hår?
Men jag vill inte ha det.
Och sen kan du färga dem med en stark färg?
Nej.
Okej, okay, whatever.
Byt samtalsämne nu. Du som leder det här.
Har du reflekterat över någonting sen vi sågs senast?
Inte överhuvudtaget.
Inte alls.
Jag rör mig med likgiltighet genom världen. Inte tänkt på någonting.
Inget har hänt. Nej. Inget har drabbat dig.
Men det har hänt så jävla sjuka grejer sen sist.
Ja.
Eller det håller jag alltid på.
Det har det ju verkligen.
Jag vet inte.
Jag tycker bara att det har hänt jobbiga grejer.
Jag också.
Tyvärr. Så jag har haft en så här brutal emo-period också under den senaste månaden. It was awful. Du vet, det var så här på nivån att jag grävde fram en gammal Nirvana CD och satt på CD:n i mitt liksom flickrum och satt på den jättehögt och bara, världen är skit.
Den har faktiskt sugit ganska mycket. Det blir liksom så här privat.
Mm.
Så tycker jag allting är skitnice liksom.
Mm.
Jag har liksom fått ner massa arbetsuppgifter så att jag inte jobbar för mycket. Jag har en nice övrigt, hänger med bra, fint folk.
Mm.
Jadda, jadda, jadda. Men det är så mycket som suger.
Ja, för mig är det så här, privat har det väl varit okej, typ. Men jag vet inte vad det är som gör att jag känner mig inkapabel till att ta en paus. Samtidigt som jag vet att jag verkligen behöver den.
Mm.
Och så här, ju mer så här, katastrofer som händer och så här, ju mer saker går till helvete, desto mer känner jag att jag borde göra, egentligen. Jag tänker nu senast med de här migranterna som har drunknat. 1200 över en vecka, liksom.
Mm.
Och att jag verkligen tog åt mig av det på ett så här emotionellt plan, typ. Så att jag hade så här jättesvårt att inte tänka på det under veckan. Och då är det typ att man inte kan dra en gräns heller mellan så här saker som händer och som man kan påverka och så här personliga grejer, typ.
Mm.
Need to do something about that.
Jag blev bara så äcklad av reaktionerna på den.
Vilka reaktioner? Det finns ju ganska många.
Men överlag liksom så här att vi låtsas som att vi inte är ansvariga i det.
Ja, men precis. Dels det, och sen så tänkte jag också på vad det gör att liksom de här sakerna är ju givetvis problem som måste lösas. Men vad gör det när man inte ens får tid att sörja? Det är så många människor som har dött. Och det framställs som att de har dött i typ en lavin. Eller så här, någonting sånt.
Mm.
Det är ingenting vi behöver ta ansvar för. Och det är framförallt ingenting som vi behöver sörja på ett personligt plan.
Ja, men, alltså så här, fan, det står massa jävla äckliga politiker och bara typ så här, vad fan heter de, Margot Wallström? Bara står och beklagar sig och typ så här, har sina liksom, ledsna mascara ögon och bara, det här är jättehemskt, bla 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 bla. Man bara, bitch, men den politiken som du driver liksom resulterar ju precis i det här. Och så att hela svenska folket bara, åh, det är fruktansvärt. Bara, ja, men nu har vi ju den här politiken. Mm. Nu har vi ju röstat för att det ska vara så här. Det finns inga lagliga vägar in till Europa. Det här är enda jävla sättet att ta sig in.
Mm.
Jävla desperation.
Och vilka är det som tjänar och sen så rent kan ekonomiskt på stängda gränser?
Ja, men det är precis. Himla... Det är för våran skull som de där människorna dör.
Ja.
För att vi ska ha det gött innanför Schengen och EU och hela skiten. Mm. Och så bara, åh nej, orkar inte.
Och det är typ den så här reaktionen jag har haft. Tänkte det där varje dag i princip nonstop. Liksom.
Nej, jag orkar inte.
Nej, jag blir så himla trött. Och liksom... Alla de personerna som aldrig kommer få åka hem. Och så här. Jag har bara börjat ta åt mig en sån här katastrofer på ett liksom helt annat plan.
Men varför det?
Jag vet inte. Jag vet inte. Jag kan inte sätta fingret på det. Men jag tänker typ att också ibland när man blir... när man blir kanske lite överarbetad blir man också känsligare.
Mm.
Generellt, liksom. Och att jag har funnit det lite svårt att dra gränser på det sättet.
Men sen också, jag tycker det är så jävla störande också att man beskriver det här som att det inte drabbar svenskar.
Mm.
Alltså så här, som att det här inte är en svensk erfarenhet. På samma sätt som man i Sverige bara, i Sverige har vi inte haft erfarenhet av krig på 200 år och ingen exil och flykt och man bara så sitter det liksom. Bara, jo, det finns jättemånga människor i Sverige som har erfarenhet av krig, exil och förtryck och allting, bla 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 bla. Och så man bara, det här är folks släktingar. Som dör på det här sättet för att ta sig till Sverige. Det är absolut en svensk angelägenhet. Men utifrån liksom dels hur man definierar, alltså så här, Det är så intressant hur definitionen om vem som får vara svensk och tillhöra Sverige och göra anspråk på Sverige påverkar hur man pratar om den här katastrofen. För då finns det inte såna här liksom självklara anspråk på att det här drabbar liksom svenska medborgare, det här drabbar Sverige. Mm. Det är svenskars anhöriga som dör för att ta sig hit.
Yep. Och det är så himla jobbigt också när man tänker på så här, vem man själv är i den ekvationen. Och liksom vem man blir på något sätt när man åker hem till Etiopien eller ringer till sina släktingar och pratar med dem och ska vara den som var så här, kom inte hit, det är inte värt det. Liksom är den personen som väntar på samtal från förvaren. Alltså så här, det här är saker som är så himla nära på något sätt.
Mm.
Det är verkligen rena rama så här, turen att liksom det inte är någon jag haft kär på de båtarna. Och då menar jag verkligen så här, ren ramaturen. Mm. Så här, typ, det har varit någon annan dag, det har varit någon annan båt. Alltså så här, sådana saker. Men så här, sooner or later your luck's gonna run out. Mm. Och så här, ja, jag har bara så himla mycket sympati för alla de som får det samtalet. Mm. Eller ser det på nyheterna. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag har ju hängt mycket på Twitter den senaste tiden.
Du brukar väl hänga mycket på Twitter?
Fan, ja, jag gör ju det. Men jag brukar faktiskt inte skriva så mycket, tänker jag. Jag brukar mest RT och så.
Du skriver ibland.
Mest lite roliga grejer som jag får för mig. Men typ lite halvtråkiga recensioner av Avengers 2 som ingen läser. Men häromdagen så läste jag en text av en viss Valerie Shione Backström.
Shout out!
Som handlade lite om den diskussionen som har varit i USA. Så amerikansk Black Twitter. Om Kendrick Lamars flickvän, Whitney någonting, Alford eller någonting sånt. Då, hon har skrivit en sån text på Nyhetsguiden och då var jag inne på Twitter, just chillin', och såg lite märkliga reaktioner på den här texten.
Vad handlade texten om då? Förutom det?
Okej, men basically så här är det. Kendrick Lamar är en rappare som sjunger väldigt mycket om blackness och black pride och så. Och typ, vi ska stå samman, United we stand, bla bla bla. Väldigt mycket sånt. Jag tycker att han är väldigt bra och jag tycker att han är väldigt skön röst, så det är bra. Men sen så ska han gifta sig med sin tjej. Och hon är väldigt ljushyad. Och eftersom att Kendrick Lamar har profilerat sig väldigt mycket med just Black Power, Black Pride, etc. etc. Så var det väldigt många som reagerade negativt på den här nyheten på Black Twitter. Eftersom att de tyckte att det visade att liksom, at the end of the day, man kan så här, sjunga hur mycket man vill om Black Power. Men at the end of the day så kommer man ändå falla för så här, skönhetsnormerna som råder inom the Black community. Det vill säga, ju ljusare hy du har, desto vackrare är du. Liksom.
Mm.
Och det är ju någonting som han också har pratat om, att det är så här, allvarligt att colorism existerar och så här, vad det har för effekt och så. Och då är väl folk som tycker typ, åh vilken hycklare. Jag skulle inte sälja mig till det gänget såklart, eftersom att han får väl vara tillsammans med vem han vill. Men det är därifrån ilskan kommer. Och då skrev Valerie en text om det här som handlade om så här, hur resonerar folk när de blir sura på Kendrick Lamar bara för att han har en ljushylt tjej, svart tjej, liksom. Och då så var det ju reaktionerna på det här som jag verkligen tyckte var märkliga.
Jag vet inte om du såg det.
Jo, jag såg det. Det nådde även mig som typ aldrig är på Twitter. Och det var väl också så här, jag tänker som reaktionerna brukar vara väldigt ofta. Alltså jag tycker, jag är bara så himla fruktansvärt trött på de här reaktionerna som kommer från vita personer som läser texter av liksom antirasister som rasifieras och låtsas som att antingen inte alls fattar vad texten handlar om. Och det är liksom, saknar noll ödmjukhet i att, men vissa ämnen har inte jag koll på. Men de här skribenterna har kanske bättre koll på det. Det är som att säga någon som inte kan skita om sport eller vad som helst. Bara teknik. Något. Den här texten bara helt randomly bara ha någon åsikt om det. Och sen så säger folk bara, men du har ju missuppfattat det här. Eller vad snackar du om?
Det
och att man inte bara, ja men jag har faktiskt inte koll på det här ämnet.
Ja, precis. För det jag reagerade kanske mest på, det var en tweet av Politisms chefredaktörer, Erik Rosén. Och där skrev han kanske, vad var han skrev? Den konstigaste texten.
Det här var det konstigaste jag läst på länge.
Ja, så länkade han till Valeries text. Och jag tyckte det var en sån himla märklig sak att göra. Att jag var tvungen att kasta mig in i en diskussion om det här. För att det framkom liksom gradvis att han inte hade någon koll egentligen på dels på vad debatten hade handlat om och dels på problematiken som är just colorism, eller shadism kan det också kallas, inom svarta communities. Och då kände jag så här, varför kände du då att du behövde länka den här texten med det konstigaste jag läst? Och sen i princip antyda att vad Valeries text egentligen handlar om är att hon är emot att personer med liksom olika utseende.
Han antyder inte det, han skriver rakt ut. För jag ser här, vad är det konstiga? Fattar inte det, skriver du till den här Erik Rosén. Då svarar den här Erik Rosén, för att det är en text som ilsknar till för att en enskild individs flickvän har fel hudfärg. Poängen tycks vara att han borde valt någon med en annan hudfärg. Och man bara, dude.
Men jag blir så...
Dude.
Jag kan bli så himla så här illa berörd av sånt här beteende. För att jag ser ju vad det är för någonting. Eller jag ser vad det antyder. Det är ett sätt att säga så här, åh, den här skribenten har inte rumsrena åsikter. Den här skribenten tycker sig och så. När det inte alls är det som texten egentligen handlar om. Och jag tänker typ så här, om du inte känner till problemen som handlar om just liksom hudfärgshierarkier inom svarta communities, which is fine, det är okej att du inte gör det, då kanske det inte heller behöver markera så tydligt mot en sån text.
Men det är också så här, jag tycker det här beteendet är liksom återkommande bland liksom vita mediemän. Och att det är också så här himla tydligt att det är det här som verkligen enar liksom den vita vänstern med den vita högen. Den totala liksom så kallade färgblindheten, men också motståndet och ointresset i liksom en antirasism som har en så här strukturell analys, som pratar om colorism, som pratar om så här strukturer inom liksom gruppen som rasifieras, som kopplar det till massa annat. Liksom. Det är så himla tydligt, men jag blev jävligt upprörd av det här. För jag har sett det så här gång på gång på gång. Yes. Hur man bemöter somliga skribenter i offentligheten. Att de från början liksom har en så jävla låg status. Faktiskt. Så att man inte ens behöver bemöta det de har skrivit.
Nej.
Den här snubben, Erik Rosén, kan sitta och snacka skit och bara liksom inte ens fatta texten. Inte ens låtsas att han fattar texten. Och komma undan med det. Och vara så här politism, chef för redaktör. Det är så himla oseriöst. Bara vänster, antirasism. Bara nej, shit.
Nej, men det och finns det ingen nyfikenhet överhuvudtaget.
Men nyfikenhet.
Det finns ju inget engagemang i frågan överhuvudtaget.
Ja, men också så här hur man plockar ner vissa personer som existerar och att det liksom är som att det är, alltså jag tänkte jättemycket på det här klippet från så här 1938 eller vad det är, när typ lyssnarreaktioner på att det har varit en så här kvinna som har läst nyheterna i radio.
Radiosänd.
Ja,
Är du Radio Kent?
Ja, det är det.
Är det chefen där eller vem det
är? Ja, han är inte här den här tiden tyvärr. Är det nog jag kan framföra
det? Ja, här har det kommit så här kvinnoröster här på dagsnyheterna här.
Ja.
Det är det enda som jag hör på.
Ja.
Och jag vill inte höra det vidare. Då kommer jag sluta med licensen här.
Och de reaktionerna är så liksom, handlar så mycket om bara att en kvinna som har hörts. Mm. Och det är väl såklart ingen som skulle säga så idag. Bara, åh nej, en svart skribent verkar i offentligheten.
Mm.
Men alltså den instinktiva och poänglösa liksom hackandet på att vissa röster bara hörs, talar utifrån perspektiv som inte brukar höras.
Mm.
Och att det är liksom ett gäng som håller på så mycket.
Mm. Och att det blir så så småaktigt. Det är så petty. För jag tänker också på så här, om man, jag kollade ju igenom den här tråden för att jag skrev ju själv i den. Och så såg jag att så här, en av personerna som har skrivit och likat eller whatever är den här personen, vad heter han, Kristoffer Vita.
Ja, det är någon som heter här.
Som skrev typ någonting i stil med, vad skrev han? Typ så här, åh, vad hemskt. Att olika etniciteter...
Kärlek mellan olika etniciteter, frågetecken. Det var det värsta.
Vilket är en fruktansvärd sak att skriva om någon som Valerie, som också själv är mixed.
Mm.
Det är liksom, då har man i princip sagt, det här, här pratar vi om en person som är rasist. Den här texten är rasist. Det är i princip det man säger.
Mm.
Och jag bara, gud, varför känner jag ändå det namnet? Så här. Och så kom jag på att det var ju han som skrev den här konstiga hiphop-texten som Valerie dissade i ett Nyhetsguiden inlägg.
Mm.
Och att det blir så tydligt också att det är så här, åh nej, hon har pekat ut mina brister i de här fälten. Nu kan jag så här, motarbeta det genom att underminera hennes cred på de här sätten.
Mm.
Och det är liksom ett sånt diskret sätt att arbeta på, men det är ändå ett konstant hackande. Mm. Och jag ser det här riktas mot Valerie väldigt ofta. Som just svart kvinna i offentligheten som skriver ur ett svart perspektiv och ofta till svarta personer.
Mm.
Det var väl ingen jävel. Jag, när jag läste den texten så registrerade jag det enbart utifrån den debatten som hade varit. Enbart utifrån vad som ofta händer när så här, olika rappare pratar om så här, din tjej är så här, dark like precious, min tjej är så här light skin, bla bla bla. Då brukar det alltid, alltid komma upp debatter som handlar om just så här, vad är det för normer som finns inom hiphop, vad har vi för normer inom the black community, hur påverkar det våra liv? Och även i Sverige, när vi samlas i så här, svarta rum, pratar vi mycket om de här sakerna. Mm. Så att när jag läste det så var det som att jag bara, oh well, I get what she's trying to say. Eller så här, jag tänker typ att vem som helst skulle göra det som hade en annan inställning när de kom in.
Mm.
Men att såna här personer, och det är sånt uppenbart sätt att liksom behålla, eller att så här markera mot någon om och om igen. Och så här långsamt underminera den personen. För det är väl självklart
för
alla som känner till Valeries analys.
Ja.
Att hon inte skulle säga att det var ett problem med mixedness. Med tanke på att det är det hon själv är. Eller så här, det är så...
Men också, jag tycker det är så jävla...
Så omoget.
Jag tycker det är också så himla tydligt, just som jag sa tidigare, att liksom hur, vad som enar den vita högern och den vita vänstern.
Mm.
Men att det ändå har hänt någonting. För förra året var det liksom massa opinionsbildare som liksom pratade om strukturell rasism, som började prata liksom olika så här... liksom rasifieringshierarkier inom den liksom, gruppen som utsatts för rasism i Sverige. Och då var det ju främst egentligen högen som kallade oss för rasister. Personer som drev sådana frågor som pratade bara, jo men alltså, man måste ändå prata om hur världen, utifrån hur den ser ut och inte utifrån hur vi önskar att den ser ut. Alltså så här, vi blir olika behandlade utifrån hur vi rasifieras i det här samhället. Det är, inte, det är inte så mycket mer att orda om. Liksom. Och då så sa ju högern då att vi var rasister för att vi sa att rasism fanns. Typ.
Mm.
Men sen så har det ju hänt en skiftning där som liksom började liksom lite där med Åsa Linderborgs. Nej, men det hände någonting när hon ändå skrev den här artikeln i Aftonbladet mot så här, identitetspolitiksgrejen, och ni hade eran ballett där om den diskussionen.
Mm.
Att det verkar som att det var så himla många små vitvänstermänniskor som tyckte det var så himla skönt att liksom Queen, liksom Åsa gick ut och sa det här, för då kunde alla liksom gå efter. Och nu så ser man såna här små folket, personer som liksom Erik Rosén, som liksom också antyder att då till exempel Valerie är liksom är rasist, alltså så här, hon tänker så mycket på ras och att hon ställer sig emot att olika människor är liksom kära i varandra.
Det är väldigt, väldigt intressant att se så här, att vänstern tyckte fan det här, vi visste hela tiden att vi dansade, tyckte att det var liksom lite jobbigt att det rörde sig framåt här, att liksom den antirasismen som hördes, som inte bara sa av alla är lika mycket värda, rör inte min kompis, utan bara okej, rasism påverkar oss på de här sätten också. Ekonomi, utrymme, makt. Det är mer än att ni ska stå där och känna er liksom, ha en rör inte min kompis pin. Att det krävde ju något av dem också. Och det är det de liksom hela tiden vaktar på.
Och det här ointresset av att överhuvudtaget ta fram antirasistiska politiska åtgärder. Det är också det som är så här konstant liksom, men hela det här pratet om vithet och bla bla bla. Det leder ju inte till någonting konkret. Men det skulle man ju också kunna säga om att pratet om patriarkatet. Men ni har varit villiga så här, hittills ändå på något sätt att inkorporera feminism i er politik. Ni kan göra detsamma med antirasism, men ni har inget intresse av det. Istället fokuserar ni som vanligt på antifascism. Istället fokuserar ni som vanligt på att arbeta mot SD. Eller hur ni än gör det verkar inte funka så bra, but whatever.
Men vi gör ju så att SD växer.
Ja, just det, det är ju vårt fel.
För att vi pratar så på det här sättet.
Ja, och når säkert så himla mycket människor. Som bara, fy fan, efter att jag lyssnade på Hemdens timme, tänker jag lyssna på
SD. Men vi så tänker jag liksom alla som pratar.
Ja, men alla som pratar om vithet och makt. Men det är så intressant också att se just den här typen av liksom backlash, om man säger så. Det kan man väl kalla det. En typ av så påbörjande backlash. Liksom. Om man kollar i hur folk uttalar sig, om vad, när, etc. etc. Och att så här, se det på det sättet. Och att så här, jag kan tycka att det är utmattande, jobbigt, tråkigt.
Men det är också så uppenbart om bara vad det handlar om. Liksom. Men det är kul också att se vilka som har likat hans tweet.
Det var mycket det var.
Knut Bonde, Ekon, Olof, Petter, Martin, Michel, Margret Atladottir. Alltså det är så himla roligt att se att de har likat den här tweeten.
Ja, det är ganska kul.
Talande.
ja, Olof och Knut.
Men alltså jag var faktiskt liksom jävligt arg över den här grejen. För berätta. Det handlar ju inte bara om den enskilda tweeten och det handlar inte om att bara någon kritiserar liksom Valeries text för att liksom kritiken som vi får hela tiden. Utan jag blev så jävla matt på mönstret. På hur det är så uppenbart hur vissa personer behandlas i en offentlighet. Och hur de personerna som gör på det här sättet kommer undan med det. Och att till och med liksom jag tänker att det vi sitter och säger här nu bara är så här gnäll. Eller förstår du? Att så här, oavsett om vi hade suttit här ansträngt oss och formulerat oss väl för att den här för att liksom påtala och visa på vad det här handlar om så skulle det ändå liksom inte ha någon verkan, medan andra personer kan bete sig så fucking lågt och komma undan med det.
Preach, det är allt jag vill säga. Preach. Apropå det vi pratade om i första podden, som jag fortfarande kommer ihåg. Att du sa att jag så här, när jag skrev idén plockade fram de allra finaste besticken. Det är ju för att undvika den här typen av saker. Liksom. Hela tiden gardera sig. Men så vet man att det räcker ändå inte.
Nej.
Att det ena är det så lätt att få allting bortryckt. Av någon som bara stumbles in och bara, vad hände här? Och inte ens, förstår du? Så det krävs inte ens en välformulerad kritik. Allt som krävs är antydningar. Ja. Allt som krävs är liksom för att man inte ska respekteras. För att man inte ska bemötas. Man inte ska...
Men det är också så tydligt utifrån liksom vilka som försvarar. Eller liksom sånt här beteende. Alltså vilka som går med på att ja, men det här är jättebra sätt. Vi bara liksom pickar på folks... På liksom antirasister som rasifieras liksom åsikter. Och det är fullt tillräckligt. Så är det så tydligt också vilka det är som brukar backa sådana personer. Och det är också oftast personer som rasifieras själva. Liksom. Och det är så tydligt bara. Liksom. Ja, men det finns olika intressen här. Vi har olika positioner utifrån om vi rasifieras och utsätts för rasism eller inte.
Och vissa försvarar den lilla skiten de har, som ändå i och för sig ganska mycket. Andra gör anspråk på dem mer.
Nu är hämndens timme kommen. Mireia, vad vill du hämnas på? Eller vem?
Alltså så här. Jag tänker att en sak som alla i Sverige kan ena sig kring, som folk irriterar sig på.
Ja.
Det enar SD, det enar Timbro, det enar politism med hämndens timme och rummet.
Mm.
Alla kan enas. Vi kan bilda en sån här lång länk av våra händer som sträcker sig från söder till liksom norra Sverige. För det här är vi eniga om.
Ja.
Vissa antirasisters gnäll som är... Jag fattar inte vad folk håller på med.
Vadå för någonting?
Men jag har fattat att de är... Alltså det är nästan så här rasbiologiskt.
Ja.
För att... folk kan försörja sig på att vara antirasister numera. Shout out oss, typ. Mm. Nej, men liksom, det är den frågan som är mycket på tapeten, som diskuteras mycket.
Mm.
Och det görs också många olika poänger i olika random sammanhang.
Mm.
Det finns ett intresse av att vara en person som rasifieras i vissa sammanhang. Oftast då av personer som inte egentligen rasifieras.
Mm.
Låt mig förklara. Att människor som egentligen typ är white passing. Alltså jag skulle aldrig tänka att det här, men en blatte typ. Men de kanske är en typ en fjärdedels eller sextondels spanjor eller typ så här kurd eller chilenare eller iranier som bara räknar sig själv som rasifierad för att vara med i vissa sammanhang eller för att kunna uttrycka vissa frågor jättestarkt. Känner du igen det här på något
Jag
sätt?
Känner igen det här så himla mycket. Jag känner verkligen igen det här.
För till exempel,
och det är så märkligt.
Ja, men det är också väldigt väldigt naturligt. Mm. För det är en fördel man kan vinna. Ja. Till exempel så har jag, liksom, när jag pluggade så var jag väldigt intresserad av det här med namn. What's in a name? Nej, jag skojar. Men jag citerade Shakespeare.
Det var väldigt vackert.
Ja, jag vet. Jag rörde också och recyklerade också med händerna ungefär som Julia gjorde då. Men skitsamma. Så kollade jag det här med namn, för jag var väldigt intresserad av det. Till exempel så är det jättemånga personer som byter namn så att de ska låta liksom mer europeiska eller mer försvenskade. För att kunna klara sig på arbetsmarknaden. Oftast byter man bort liksom arabiskt klingande liksom muslimska namn typ. För att det är inte så populärt. Men sen så finns det också en kategori med personer som gör det omvända. Och då är det ofta typ så här folk som verkar inom medievärlden.
Mm.
Som byter namn, lägger till namn som låter lite mer speciella för att liksom märka ut sig. Medan vissa bara jag vill tillhöra liksom en norm, så vill vissa så sticka ut. Och då så finns det att man kanske liksom man kanske är en tiondel någonting, eller man kanske har polsk bakgrund till exempel.
Mm.
Och har växt upp med en liksom riktig svensk förälder som har ett svenskt namn, som har växt upp med det namnet, med en liksom vit svensk helsvensk identitet, men sen bara när man kommer ut i en medievärld bara, oj, jag heter liksom Anders Andersson, det är jättevanligt, så då tar jag mitt polska namn för då blir det liksom lagom speciellt. Eller att man liksom lägger till liksom någons förälders namn som är typ så här latinamerikanskt eller liksom lagom avvikande, men ofta så här inpaketerat mellan liksom ett vanligt namn, så att man vet att man är så helt svensk. Och då gör ju folk anspråk på liksom den lilla blattigheten de har, för att man kan tjäna på det. Och det är så uppenbart. Och nu används det liksom på sätt som inte är på typ arbetsmarknaden, som den mediearbetsmarknaden, då liksom mångfaldspersoner ska rekryteras, men de ska ju inte helst inte vara liksom helblattiga, typ. Utan lagom blattiga. Man kan till exempel vara halvchilenska och klara sig bra på det. Men mer och mer så är det inte lika bra. Skitsamma. Nu använder folk det i sin fucking privatliv och bara, det ordnas typ så här separatistiska klubbar runt om i landet för personer som rasifieras. Och så bara kollar man bara, och så ser man folk och så undrar man, men fuck it, varför ska du gå på den här klubben? Varför behöver du det här liksom separatistiska rummet.
Mm.
Du ser ut som en vit svensk.
Mm. Alltså jag tycker att det är så speciellt.
Det är varför?
Men det är också så här mycket av hela den här grejen med liksom frånta inte mig min identitet. Min mamma var chilen eller min pappa var spanjor. Men att rasifieras beskriver en process där du tillskrivs egenskaper av samhället utifrån hur du ser ut. Considering you look white, that probably doesn't happen.
Ja, och det handlar ju inte typ om att det du är hemma, inte åt liksom, inte jag på Rotos Granados eller något skit. Det kan du ha gjort liksom. Mm. Men du har ju, och din mamma kanske har upplevt grejer själv.
Mm.
Men inte du, Raring, liksom. Det är så en skillnad. Och därför, liksom, en del av det här, en fucking chock.
Mm.
Jag är ju en människa som inte hänger med vad det gäller populärkulturella grejer.
Det har jag märkt.
Och alla andra.
Mm.
Alltså jag blev ju chockad i vintras.
Vadå?
Nej men, när jag insåg att en av liksom, alltså jag blev chockad sen tiden, att en av liksom, det är någon sån här ny artist som jag bara, som folk pratade mycket om. Jag vet att ni pratade också om det. Så här, du är väl risar, den här artisten och folk som har koll på musik. Alltså, så här. Men hon såg ut som typ, jag bara, den här iranien. Jag känner igen henne typ.
Mm.
Sen bara, men alltså, var fan kommer den här personen ifrån? Sen så bara, den här personen är ju från Gävle. Och inte iranier, men ser ut som en iranier. Och pratar om sig själv som att den är en svartskalle.
Mm.
Så googlade jag upp dens namn. Och det var en person från Gävle, där jag växte upp.
Mm.
Som bara så här random white chick.
Ja.
Men som pratar om sig själv som typ med värsta rasisterfarenheterna och liksom värsta grejerna. Och det kan man inte ta ifrån någon. Kanske var det med om jättehemska grejer.
Mm.
Det var väldigt mystiskt.
Jag förstår.
Väldigt, väldigt, väldigt mystiskt.
Vem var det?
Alltså, artisten heter Min stora sorg.
Aha!
Tänker du att det är en vit person eller en icke-vit person?
Jag tänker ju absolut att det är en icke-vit person. Men...
Fast det är ju... Alltså, det var en vit person i Gävle. Jag blev helt... Nej, men alltså, så här, personen kanske har så här, en så här... alltså en spanjorsk förälder eller någonting. Någonting.
Men, alltså, ursäkta mig, men spanjorerna koloniserade ju en stor del av världen. I think they count as white.
Jag vill tro att det är något.
De räknas som standarden för vithet.
Ja, men för jag bara, platser. Det har hänt någonting med den här personen. Den ser inte ut. Och så har jag googlat upp så här gamla bilder. För jag bara inbillar mig och pratat med folk från Gävle. Och alla bara, jo men det är något som ändrats här med lucken.
Det kanske är det som menas. Det kanske är det man menar med att man rasifieras olika beroende på kontext.
Ja, men och då handlar det liksom så här, och jag tycker det är så här jävla intressant för att liksom men min stora sorgperson kanske har varit med om skit mycket hemska grejer. Jag vet inte, men inte ens jag har varit med om de grejerna. Jag är ju lite mer blattig än vad hon är. Men liksom så här, det är intressant hur man kan använda sig av någonting, av en blattighet, av den här liksom rasifieringsgrejen för att göra någonting. För men att skapa här, typ ett artisteri, liksom... en erfarenhet, en berättelse, en historia. Men jag var chock. Alltså jag var så himla, himla chockad.
Men det är som du säger, i relation till det du som namn också. Så här, vilka som väljer att framhäva det och varför. Och vilka som så här, gör sitt yttersta för att försöka smälta in.
Typ. Men det är också så här, och en grej med typ, nej, det är så himla, himla mystiskt. Och jag har liksom har varit med om så här liknande grejer, att folk som har typ så här likadant hår som jag, men det har vi pratat om tidigare. Mm. Ja, men det har hänt att folk har typ tagit på mitt hår ibland eller sagt i om det. Men liksom, alltså det är till, alltså det är till en viss gräns. Mm. Alltså så här, det är inte samma sak som att ha liksom afrohår. Alltså det är så himla stor skillnad. Men ändå så ska folk berätta om det som några så här stora grejer i de här människornas liv. Det är så fucking mystiskt. Alltså jag har sett människor som typ, alltså det är nästan som att, nej.
Men jag kommer ihåg att det fanns någon tråd i den här, någon Facebookgrupp som var så här, nu har vi en vecka som är separatistisk för personer som rasifieras. Och att det liksom var folk som var halv, liksom halv engelska. Alltså så här, halvt pappa från typ England och vit. Som skulle vara så här, ibland folk brukar driva med mig och fråga om jag vill dricka te. Men bara, but honey, no, that's that's not what we're talking about. Och så här, det liksom går ner på den nivån att folk tror att så här, din bakgrund är samma sak som hur du bemöts i samhället.
Mm.
Det är liksom, at the end of the day, om du går ut i samhället och gör din lilla grej, så är det ingen som märker ifall du är halv si och så. Och om ingen märker det, om du inte bemöts så. Och visst, det är möjligt att du, så här, du kanske bemöts under en period och sen så kanske du liksom, det inte händer och bla 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 bla. Men om du inte bemöts så, så kanske du ska chilla lite med den grejen. Och fokusera på dem som bemöts så hela tiden. Som inte har något val kring hur de rasifieras och i vilka sammanhang.
Ja, men det är så intressant hur man liksom kan plocka fram de här grejerna. Bara, nu plockar jag fram den här grejen för att jag vill gå på den här klubben och känna mig speciell. Typ.
Mm.
Och man bara, men alltså du behöver ju inte den här klubben. Varför går du hit så här? Det är ingen någonsin som skulle tänka att du var liksom blatt i det här landet. Förutom att du liksom har börjat använda ditt, liksom, din morsas eller din farsas efternamn eller liksom någonting. Så himla, himla mystiskt. Eller bara använder det så här i ett artisteri eller för att jag liksom visar olika poänger. Det är så himla special att då bara, jag är en tusendel det här.
Är det din, vad är din hämnd? Jag vill veta vad din hämnd är på det här fenomenet.
Min hämnd är att, har du sett den här filmen Her?
Nej, men jag har sett trailern.
Det är typ en snubbe som blir, liksom, får sitt liv kommenterat av en dator hela tiden som är Scarlett Johanssons röst.
Full circle.
Ja, och han blir typ kär i rösten och typ ligger med rösten och sånt där.
Ew.
Ja, jag vet, det är jättespeciellt. Skitsamma. Det är i alla fall en röst som går runt och följer den här personen hela, hela livet, hela dagarna.
Mm.
Min hämnd är att alla de här liksom rasbiologen till rasisterna. Shout out Timbro. kommer få en sån här hörröst eller vad heter det.
Mm.
Men rösten kommer vara Erik Rosén. Som går runt och subtweetar om hela fucking dagarna. Det är min hämnd.
Okej, jag vill hämnas på alla som medverkade i The Kylie Jenner Challenge.
What the fuck is that?
Kylie Jenner Challenge. Vet du om Kylie Jenner är?
Ja, men det är väl hon, den yngsta syrran i The Kardashians.
Ja, ah, precis.
Som har opererat hon läpparna.
Mm, hon har väldigt plump lips.
Mm.
Jag är personligen ganska sur på henne för att jag försökte hitta en specifik shade av läppstiftspenna, men den var slut för att alla försökte göra Kylie Jenner lips med den. Det vill säga rita utanför läpparna.
Okej, okay, men varför botoxar de sig inte bara som henne? Det är så man får fucking Kylie Jenner
lips. Ja, det är ju så man får det, men people are idiots. So.
Eller är det en botox? Ja, men någon grej i läpparna. Nu
typ så. I alla fall, Kylie Jenner challenge, då är det då att massa unga vita personer i USA, och jag tror att även att spred sig internationellt, hashtaggade Kylie Jenner Challenge. Sen så tog de ett litet shotglas, tryckte det mot sina läppar så det blev typ ett vakuum.
Åh, oh, vad gud, vad äckligt.
Så himla äckligt. Oh. Och sen blev läpparna jättetjocka.
Nej, 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 det låter inte bra.
Nej, det var inte bra.
Gud,
många läppar sprack.
Nej!
Brutalt.
Men gud, vad fruktansvärt. Var det hon som stiftade det här själv?
Nej, absolut inte.
Men varför
inte
heter det Kylie Jenner Challenge?
För att det var så här, här, how to get Kylie Jenner lips.
Och sen, men det var väl, tror de allvarligt att de satt i sin jävla mångmiljonvilla med ett fucking tjockglas över sina läppar? Förlåt, men de här människorna förtjänar sitt fucking straff.
Ja, men ja, absolut. Och grejen är den att här, en del av min irritation kommer ur så här, this is just stupid. En annan kommer ur, är det här ett försök att mobba den här lilla tjejen? Så här, det är ganska taskigt. Och den tredje grejen kommer ur, är det här en typ av racial drag? Och vad menar jag med racial drag? Jo, jag menar såklart att man tar någonting som annars associeras med en viss grupp personer och sen så driver vita personer med det på olika sätt. Det fanns ju någon person, gud, jag kommer inte ihåg vem det var, det var någon tennisdam som gjorde racial drag när hon skulle driva med Serena Williams.
Mm.
Också tennisproffs, genom att sätta på sig fake rumpa och fake tuttar Och sen laddar hon upp det och bara,
ahahaha.
Ja. Och jag tänker, det här med så här tjocka läppar associeras ju ganska mycket till us black people. Och det är via us black people, Kylie Jenner, känner jag, satsade på sina läppar. Och via henne, alla de här ungdomarna som driver med de grejerna. Det är så intressant hur de här attributen så här går igen så här, i popkulturen, plockas upp, drivs med, etc., etc. Men att i botten så ligger ändå någon form av svarthet. Och det är det man egentligen riktar udden mot, så här, även om man inte alltid förstår det. Och det provocerade mig väldigt mycket. Ja!
Ja.
Det, så jag vill hämnas på dem. Jag vill hämnas på alla ungdomar som medverkar i det här skitkorkade grejen.
Men har inte de redan fått sin hämnd?
Vadå?
Genom att de är korkade. Förstört sina läppar.
De har förstört sina läppar. Jo. Och det är därför min hämnd är så enkel.
Mm.
Må era läppar aldrig hela.
Besviken i CV:et. Fortsätt vara besviken.
Exakt.
Ja. Nej men ja, bra.
Mm.
Jag gör tummen upp.
Tack. Ni har lyssnat på Hämndens timme, en podcast som görs i samarbete med Expressen Kultur. Följ oss på Facebook på Hämndens timme. Vi har även Twitter, såklart. Jag heter Ada Judith.
Jag heter Mireia EQ.
Och ha det bra.
Ciao!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.